Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Du lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Jag skulle tro att Tom är väldigt besviken på mig. Och har kanske aldrig rätt att vara det. Och sen så är det alltid en situation där någon måste ta beslut och alla beslut är inte dina. Och sen kan saker och ting låta annorlunda i media vad de inte är. Jag tror att det som Tommy säkert, som jag tror Tommy kan tycka illa om mig, att jag kanske, han känner nog inte att jag hade hans rygg på det sätt som han tyckte att jag borde haft. Jag menar, det är ju som galenskap från presidenten, som man vill ju bara, man skäms ju nästan ibland säga att man bodde där. Totalt narcissistisk. Det är ju, det kan ju säga precis vad som helst utan någon förankring eller någon känsla för människor. Utan det är klart att om du tycker att sitter och spelar Monopol och pjäserna inte betyder någonting, så det är så det känns ibland. Jag tycker att han... Det var någonting som inte jag kunde stå bakom. Hans filosofi var mer så här: kan du inte följa de här lätta reglerna? Vilka andra regler kan du följa? Eller kommer du att bryta? Det här är ganska lätta saker. Är du beredd att vara en New Jersey Devil, så följer de här enkla reglerna. Är du inte beredd att göra det, ja, då är det ingenting för oss. Alla är vi olika delar av karriär. Luke Shen hade det tungt. Vi hade exposed han ganska bra i slutspelet innan. Och så sitter han på isen och Joe Thornton säger till Shen, you're the worst player in the league. Någonting sånt här. Och Shen till, but Jumbo, I'm not that bad. Am I really that bad?
Det må låta konstigt, men trots VM-guld och OS-turneringar med Tre Kronor och över två decennier som målvakt och tränare i världens bästa liga är Johan Hedberg något av en doldis, åtminstone för den breda hockeymassan här hemma i Sverige. Så vem är han? Vad står han för? Och hur kommer det sig egentligen att han valde att lämna Nordamerika och NHL-glansen för att ta över Mora IK i Hockeyallsvenskan?
Ja, jag är väldigt nyfiken på att göra någonting nytt. Jag hade varit målvaktstränare i 4,5 år i San Jose. Ett år i Albany innan det, i farmarlaget. Sen kände jag att jag ville testa att ta ett nytt steg i min karriär. Plus att vi var ganska sugna på att flytta hemåt mot Sverige. Så första tanken var Europa. Vi tittade en del på Mellaneuropa, Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien och så vidare. Men sen fick jag ett samtal av en god vän till mig som frågade om Mora skulle vara ett alternativ.
Och vem var den goda vännen?
Patrik Alvin heter han. Jobbar för Pittsburgh Penguins. Och jag växte upp tillsammans. Och han spelade i Mora förr i tiden och har väldigt bra kontakter där. Så att när han tog fram den tankegången så började tänka på det, tänkte ja, varför inte, vi kan ju snacka i alla fall, får se. Det var väl ingenting som jag heller tänkte direkt var det som skulle bli, men ju mer jag och familjen funderar på det, ju mer intressant vart det. Och sen hade jag samtal med Peter Hermansson och Micke Lundström som jag tror var väldigt positivt för mig i alla fall, och jag tror att det var likadant för dem. Jag kände att vi hade samma idéer, samma tankar, samma känslor på många sätt och vis. Jag har alltid tyckt om den här småklubbskänslan. Man är stolt över någonting. Många får ställa upp och göra mycket. Man drivs. Jag har ändå växt upp i Leksand och sett den känslan. Folk bryr sig om vad man gör för någonting. Och många vill vara med och påverka. Och det där tycker jag att Mora alltid stått för någonting som är snyggt. Man har med små medel alltid lyckats hålla sig i toppen. Och vara med och utmana. Så att det lockade mig att få med och påverka på så sätt.
Men varför, nu har du förklarat lite, men varför just Mora IK? För det måste ha funnits andra alternativ, eller var det så helt enkelt så att det var bara Mora som fanns på bordet?
Nej, det fanns några europeiska lag, och jag snackade med ett par andra svenska klubbar som aldrig kom till skott kanske, utan efter att Mora dök upp något alternativ, så då då la vi faktiskt undan det snack om andra klubbar också. Det var någon mer klubb som hörde av sig och ville snacka lite, men Mora känns rätt och då fanns det ingen anledning att kolla runt, tyckte jag.
Som du sa, du har ju varit assisterande tränare och målvaktstränare tidigare i NHL. Hur stor var drivkraften till att bli huvudtränare?
Ja, men det var stor. Först, jag har fått frågan många år, så skulle jag vara huvudtränare, alltså sagt nej. Tänkte, nej, det är inte min sak. Men
för att?
Jag vet inte, jag tror att jag var ganska nöjd med den sitsen, att man kanske slippa vara den som tar alla beslut och sitta på den pressen. Som ändå, när man har varit målvakt i sitt liv så är det alltid press. Och det är någonting som jag kanske tyckte att jag var nöjd med, att jag inte behövde längre. Men ju mer jag funderar på att ha mitt eget lag, det är det inte, men ett lag där man får ha de sista besluten och bestämma hur vi ska göra, så vart jag lockad av det, mycket lockad av det. Och jag undrar också hur jag själv skulle påverkas, hur är jag i den rollen.
Vad har du lärt av dig själv hittills då?
Ja, att jag blir mer engagerad än vad jag trodde. Jag funderar på det, ställer frågan till mig själv, kommer jag att bli lika påverkad som jag var när jag spelade, om jag står på bänken? Jag vet att det var jag inte när jag satt upp på läktaren och var eye in the sky i målstränare, utan det var lite mer distans. Jag tycker att jag var väldigt lugn, men jag känner nu att ju mer matcher kommer och ju mer träningar, att det blir väldigt intensivt, och ibland får man bita sig tunga så man dras med i det, utan jag vill hålla ett lugn, jag vill hålla en ganska skön stämning runt laget, och då vill jag inte vara någon som står och gapar och skriker något negativt, och det är väl det som jag hoppas att jag inte kommer dras in i.
Nej, för jag tror att många är nyfikna på dig som huvudtränare. Vilken typ kommer du att vara, om du själv får säga det?
Ja, men jag tror att jag kommer att vara ganska väldigt engagerad, fast medryckt i matcher och träningar, engagerade människor, tycker om människor, jag tycker att det är kul att jobba med dem. Jag tror att det finns, alla är så olika, ingen individ är den andra lik, utan det språk som jag har till Janne kanske inte kan ha till Micke, utan jag måste lära mig att känna varje person på ett sätt så att jag kan få ut det mesta av dem.
Det låter väldigt modernt, måste jag säga. Modernt ledarskap.
Ja, jo, det ska det väl vara. Alltså man försöker väl ändå hänga med i vad, och sen som jag själv vill bli coachad, så när jag började som målvaktscoach så ställde jag frågan, hur 17 gör man? Mm. Jag hade lite mentorer som jag frågade om, ja men tänk på, hur vill du själv bli coachad? Ställ frågan. Och det är väl så jag tänkte också, att ja, varenda individ ska inte bli coachad på samma sätt. Någon behöver en kram, någon behöver en spark i arslet och lite sådär. Så att det personliga touchen är viktigt, tycker jag.
Säg att det börjar blåsa kraftigt runt Mora IK i slutet av november. Det finns supportrar som tycker att det borde sparkas. Det går dåligt för laget. Är du beredd att stå där liksom och bära hunduret?
Det vet jag inte, jag har inte gjort det.
Nej,
men det är så,
men där
det,
du står idag
absolut.
Liksom.
Nej, men det är en sån fråga som jag har ställt med. De här sakerna kommer ju komma. Det kommer ups and downs. Är jag stark nog för att klara av det? Kommer jag svikta i min tro på det jag gör och liksom börja tveka på det vi gör? Det är en jättebra fråga. Och det är en utmaning som jag har framför mig. För det kommer ju hända. Det kommer att komma 3, 4, 5, 6 matcher där saker och ting inte går som det ska. Och man ifrågasätter inte, eller jag blir inte bara ifrågasatt av andra utan säkert av mig själv också, att är vi på rätt väg? Men en sak jag lärde mig av Peter Bård framförallt, det var att det spelsystem vi sätter på sommaren, det som vi bestämt oss för, det är det vi gör. Och eftersom det inte går, så gör vi det bara bättre. Vi förändras, visst vi utvecklas och vi bygger på, men vi förändrar inte den grundfilosofi som vi har, den har vi trott på och den vet jag fungerar. Det är bara att vi måste göra sakerna bättre.
Och om vi då pratar om Moras filosofi, vad ska den vara? För att i ärlighetens namn senaste åren så har man inte riktigt förstått vilken typ av klubb Mora IK är.
Nej, men Mora kommer vara en väldigt enkelt spelande klubb. Vi kommer spela rakt, vi kommer spela snabbt, vi kommer spela aggressivt. Vi ska vara nära folk, vi ska vara intensiva, vi ska vara snabba i situationer. Men framförallt så kommer vi inte att ta puckar tillbaka i banan, utan vi kommer försöka vända på allt. Vi kommer stå för en intensiv matchbild. Och det är självklart kommer bli matcher där vi kommer att bli bortspelade. Men jag ser hellre att vi blir bortspelade för att vi försöker, och vi försöker gå någonstans än att vi är passiva. Så att du ser oss säkert gå bom någon gång för att vi vill för mycket, men det är okej.
Okay. Men i slutändan så kommer det generera mål och poäng.
Det hoppas jag. Det är väl tanken. Och jag tycker väl att det här laget som vi har passar ganska bra till den spelstilen. Vi vill det ska gå fort från backar till forwards och in i offensiva zon. Och väl där så är vi ganska fria. Visst, vi kommer ha en del patentlösningar vi har på vissa olika situationer, men offensiv, det är någonting som man måste ge killarna frihet att kunna skapa. Och där, så länge du har tre man hemma och fart hemåt så är vi ganska fria där nere.
Du har fått den här frågan förut, det vet jag. Men var det inte lite känsligt att säga ja till Mora IK med tanke på din Leksands bakgrund?
Jo, det var det nog. Dels var en av de första tankarna som jag slogs av. Hur kommer jag mottas av mina vänner och mina bekanta och folk som är runt Leksands IF? Jag har aldrig hymlat med att Leksands IF är ett laget som jag alltid växt upp med och hållit på. Samtidigt så känner jag att det här är så mycket vattenflyten i broarna sen årens lopp att det ska vara en rivalitet. Leksand och Mora ska tycka illa av varandra, ska jag inte säga, men alltså man ska tävla på isen. Men väl på sidan av isen, då kan man dra nytta av varandra.
Och det kanske behövs också för ett starkt hockeylandskap för Dalarnas skull.
Jag tror det. Och Dalarna är ju ett landskap som när jag växte upp var starkt. Det var alltid bra tv-upplag. Man hade mycket talanger. Man hade en positiv hockeybild. Du hade lag i Falun, Borlänge, Ludvika, Avesta, Mora, Orsa. Alltså det fanns massor med lag. Och jag tycker att det där är någonting som Leksand och Mora ska äga Dalarna. Det är de killarna och talangerna som ska komma till de två klubbarna.
Så klubbarna blir loken i landskapet för att de här mindre föreningarna också ska haka efter och ta steg hela tiden?
Jag tror att det funkar så. Och jag tror att ju mer som Leksand och Mora kan vara involverade i de mindre klubbarna, ju mer intresse kan vi skapa. Och komma ut i de klubbarna, komma ut i samhället och vara med, synas och få killar och tjejer från unga år att liksom bli hockeyintresserade och bli intresserade av de två klubbarna, så tror jag att man kan dra mycket nytta av det.
Så, mina damer och herrar, nu till det här avsnittet i podcasten som jag har börjat tycka om väldigt mycket, nämligen Max Puls. Är det första gången ni lyssnar på min podd, då är det så att jag kommer att ha några snabba frågor som kräver snabba svar från min gäst. Och sen så är det fördomar, presumtiva frågor eller påstående, ni får välja själv vad ni väljer att kalla det, som jag kommer att utsätta min gäst för. Och Johan, är du beredd på att svara snabbt på snabba frågor?
Ska försöka.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Mario Lemieux.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Oh, jag var borta från Sverige så länge.
Du får välja en i historien då.
Historien? Ja, Wayne Fleming för mig.
Bästa spelaren du tränat?
Joe Thornton.
En okänd talang?
Duktig diska.
Och sista. Ditt sämsta respektive bästa köp?
Sämsta är många. Ja, jag har säkerligen 10 stycken olika trådlösa hörlurar som jag har testat sista åren. Det är många av de dåliga. Mitt bästa köp är nog de fastigheter vi har i Dalarna.
Och nu så ska jag skicka iväg fördomar mot dig. Så okay. Får du säga att det där stämmer absolut. Eller dementera. Eller säga att kanske finns en halv sanning i det.
Okej.
När du blir sentimental och börjar tänka på din målvaktskarriär, händer det att du letar upp någon gammal plock, för den till din näsa och drar in ett djupt andetag?
Nej.
Du brukar liksom, det känns som att du är en nostalgisk person.
Ja.
Är jag rätt ute där då?
Jo, det kan jag vara. Men inte så mycket av sådana saker längre.
Okej.
Okay. Jag är väldigt pryl. De betyder ingenting sånt längre. Utan okay. Jag har behållit alla maskerna. Har jag kvar, som jag ska faktiskt göra någonting med.
Mm-hmm.
Men de betyder ingenting så att jag kan inte ta den och minnas någonting sånt, utan det är andra saker som väcker känslor hos mig, som kanske en musikslinga eller en berättelse eller någonting sånt som får mina sentimentala strängar att gå.
Jag tänkte att du tog fram den här plocken med den här insjunkna svetten, och när du luktar på det, då minns du tillbaka till de där åren med Brodeur och kanske när du var i Atlanta och så vidare, men så är det alltså inte.
Nej, men lukten är starkt förknippad med minnen, och sådana minnen som är starkare, det är oftast de för mig i alla fall när jag var ännu yngre. Alltså när jag var liten kille i Leksand, man gick i den här kulverten som går från simhallen under marken till in i ishallen. Den lukten kommer aldrig att glömma. Utan, och det är klart, de minnen är starka. Sen när man kommer till NHL så är det ingenting luktar längre. Allting är renstädat och
det är en liten kontrast jämfört med Smidegrav Arena, kan jag tänka.
Ja då, ja, men de hade ganska bra det också, men det är ju mer lukt i gamla ställen, helt klart. Jag kan säga att NHL-killar luktar sällan illa.
Men vill man inte att det ska lukta, det här kommer att låta så fruktansvärt äckligt, men lite susp.
Ja, jo, kanske, men det är som en brottartanke, tänker att ju äckligare är ju bättre. Men
exakt.
Personligen så är jag väldigt svag för dålig lukt, så att nej. Jag har haft en kollega och så luktar så otroligt illa. Han har varit uppkallad från farmalaget och gick inte vara nära honom.
Du, vem var det?
Han heter Jeff Frazee.
Okej, okay, det var roligt om det var en svensk faktiskt.
Ja, jo, nej, den här killen, han spelade JVM som gick i Sverige på den tiden.
Men okay.
Han visste om det också. Men då var det killar som kom från farmalaget. De var inte lika, hade inte samma förutsättningar att hänga upp saker och ting. Så, utan det var lite rutten lukt, distrasa. Så att, men han ägde den.
Du rakar dig under armarna?
Nej.
Nej. Jag tänkte att du var liksom en modern man och det är lika med att man rakar sig under armarna.
Ja, men jag är ganska hårlös.
Ah,
mina, okay. Mina underarmhår är så pass tunna och lätta så att de bara flyger i vinden. Jag tror inte att de vet knappt att de är där.
Det är lite jobbigt att jag har två fel här. Du har någon gång tävlat med Joe Thornton om vem som kan svepa flest öl?
Nej, Joe är inte så mycket öl av sig.
Aha.
Men jag har däremot tävlat med många av dem som kan svepa snabbast öl.
Okej. Okay. Vem är bäst av det av alla som du har stött på under NHL-åren då?
Scott Hannon.
Okej. Okay. Han var bra på det.
Han var riktigt bra. Och han kunde dessutom sätta två flaskor i munnen samtidigt och vända huvudet bakåt och suga i sig på någon sekund. Han var mycket imponerande.
Är det fortfarande väldigt stark öl/alkoholkultur i NHL. Det är inte så intressant med dig att du har ju liksom varit där under 3 decennier egentligen.
Ja, den är helt annorlunda kan jag säga.
Okay.
Det har ändrats jättemycket. Killarna idag är mycket, jag ska inte säga att vi inte var proffsiga, men det var mycket mer old school när jag kom in i ligan än vad det var när jag slutade ligan. Nu är alla äter noga, alla egna tränare, alla ha koll på vad man stoppar i sig. Och det är klart att det finns säkert saker som inte jag vet om. Och som kommer nu, man snackar mycket om andra droger och sånt. Men jag tycker just ölandet har blivit sämre med åren.
Och vad tycker du om det?
Vi som tränar försöker hålla upp det istället. Nej, men det är klart att det är klart.
Vi ska inte romantisera alkohol här på något vis. Nej. Men det kanske finns någon charm i det.
Jo, nej, men jag tycker att jag hymnat med att jag tycker att tycker jättegott med öl. Och sen tror att det är bra för ett lag att få liksom sättas ner och slappna av tillsammans och slänga ner alla fördomar och allting och få öppna upp sig. För det blir alltid en lite lättare jargong när man får fest ihop.
Vad är din förklaring till det? Att alkohol gör att folk slappnar av, vilket gör att man i slutändan kanske kommer samman som grupp? För det är lite det du beskriver nu ändå.
Jo, men jag tror att man släpper lite på prestigen, man öppnar upp sig lite, man glömmer bort att vad man inte bör säga och så vidare. Och inom stängda dörrar så ska man ha högt i tak och det händer alltid kul saker. Sen behöver det inte givetvis vara någon sjöslag, utan det är inte det det handlar om. Det är inte så längre, det var mer så förr, upplever jag.
Du har inte pratat med Tommy Salo sedan han lämnade Leksand 2015.
Nej, tyvärr inte. Ja, det har jag faktiskt gjort en kort sväng, men inte så mycket som jag skulle vilja göra.
Varför har inte ni hörs då?
Jag skulle tro att Tommy var väldigt besviken på mig. Och har kanske all rätt att vara det. Och sen så är det alltid en situation där någon måste ta beslut och alla beslut är inte dina. Och sen kan saker och ting låta annorlunda i media vad de inte är. Jag tror att det som Tommy, som jag tror Tommy kan tycka illa om mig, att jag kanske, han känner nog inte att jag hade hans rygg på det sätt som han tyckte att jag borde haft.
Är det därför han är besviken, menar du?
Ja, om man är besviken så skulle jag tro att det är det.
Just skilsmässan där, Tommy Salo, Leksand, hur involverad var du?
Jag satt i styrelsen då och det var ju väldigt stökigt. Olika viljor som ville olika saker. Och vi hade väl kanske lite olika filosofi om saker och ting skulle göras.
Alltså i styrelsen eller du och Salo?
Ja, jag skulle nog säga att ja, det är också styrelsen internt. Tommy på sitt sätt och så vidare. Men det hände ju saker och ting där som inte var, blev så bra. Och han tog ett beslut att hoppa av och han kom tillbaka och sen hoppade han av igen. Och han hade förväntat sig att kanske att jag skulle stått upp bakom hans beslut mer. Men jag kände att jag hade några andra tankar också. Jag tyckte att saker kunde göras på andra sätt. Men så är det alltid. Men vi har ju alla olika åsikter. Och det är synd. Tom och jag har ju känt varandra sedan vi var 20. Mm. Spelat landslag och sådär ihop. Och sånt. Så det är klart att jag skulle önska att vi kunde prata. Och jag är absolut ingen...
Det är inga hardfinns från ditt tal, eller?
Nej, herregud. Ja. Och sen är jag väldigt kortsint. Jag är oftast... är jag arg på kvällen så har jag glömt bort imorgon.
Vad hade du kunnat gjort annorlunda då? För du säger att om Tom är besviken så är det för att du inte höll honom bakom ryggen. Satt du in en dolk i ryggen på honom? Är det det du menar eller?
Nej, det tycker jag inte att jag gjorde. Men Tommy ville att jag skulle ta hand om allting yttre så han fick göra sitt jobb utan påverkan från andra människor.
Och vad innebär det? Alltså, för de som
vi hade en ordförande, eller en vd, Kjell Kruse, som... hade ekonomin och väldigt duktig på ekonomi. Och som hade en idé och en tanke. Och Tommy hade sin idé och sin tanke på hur han ville forma och spendera pengar och så vidare. Och jag hade en annan tanke som var kanske lite mer långsiktig, lite mer lugn och ro. Men och där borde det som gick fel tycker jag, kommunikation som vanligt. Vi borde allihopa suttit ner. Nu satt jag inte på plats. Så att det var ju synd. Hade jag varit på plats hade vi kunnat haft mer sådana här möten som du och jag nu, att vi sitter face to face och snackar om det. Men jag tycker att det gick väldigt fort också. Det small från en dag till en annan, så kom det ut någonting och det var väldigt mycket mediedriv av det här.
Exakt.
Mycket av det drevs i media.
Hur mycket tror du det påverkade relationen mellan er? För det var ju nästan inte ett öppet krig ska man säga, men ni hade ju kunnat stänga in er bakom dörrarna och sköta det internt i Leksand egentligen.
Ja, absolut. Och det är ju det som jag alltid har hoppat man ska göra. Sen var det mycket, varför det läckte ut i media och vilka mediekanaler man använde var synd. Och vi styrelsen och sen rätt eller fel känna att vi kom in sitt, så det var mycket ensidig story. Och vi kände att okej, vi kanske måste berätta hur vi också ser det. Sen med rätt eller fel.
Ensidig, du menar från Salos?
Ja, Tommy gav sin bild och vi hade kanske en liten annan bild på vad det var som hände. Och för att försöka lugna våra trupper och ge en bild av varför vi gjorde saker och ting som vi gjorde, så gick vi ut också ut i media. Och det jag egentligen tycker att det där är helt, jag tycker om media, jag tycker media är en jätteviktig en uppgift att informera och berätta för människorna hur det ligger till. Men om det är bara en part som pratar och den andra sitter tyst, så då kan det bli lite skevt ibland. Så att vi valde också att gå ut i media. Jag fick en intervju och beskriva hur vi såg på saken. Så att det där vart ju en tråkig avslutning på allting.
Men man kan väl säga som så att Tommy Salo och Kjell Kruse drog inte jämnt.
Nej, men de hade inte samma uppfattning om saker och ting. Och det har man ju sällan. Men det är just där som jag tycker att det är så viktigt att man kan kommunicera med varandra. Och det kommer ju gånger som Peter Hermansson och jag inte kommer ha samma åsikt. Eller att du och din flickvän inte har samma åsikt. Men kan vi inte prata om det, så då kommer vi aldrig lösa problemet. Utan det är viktigt att vi kan sitta ner och lösa det tillsammans och sen slipper ta det i media.
Kan du peka på någon person, något beslut eller en händelse och säga så här, det var där skon klämde?
Jag tror inte jag ens minns om det var någon. Jag tror att det var, för mig så vaknade jag upp en morgon och läste i tidningen att Tommy hade sagt upp sig.
Och då hade du inte fått höra någonting på förhand?
Nej, det kom som en blixt från klar himmel. Och då... Men jag var ganska, min första känsla, okej, sånt händer och jag vet att det är ett tufft jobb. För det första tycker jag att det var ett för tufft jobb för en person att vara sportchef i Leksands IF. Så att min första, okej, jag såg på, vad gör vi nu? Vi hade en plan klar. Sen var vi inte helt eniga i styrelsen som vi skulle göra. Vissa ville att vi skulle övertala dem att komma tillbaka. Det var inte min första tanke. Min första tanke var att gå vidare och liksom ge han vill inte vara kvar, så ska han inte vara kvar. Men Tommy kom tillbaka och sen vart lite turbulent framöver. Till slut så gick man skilda vägar och det var synd. Men man tittar på de åren som Tommy var där, så gjorde han otroligt mycket bra. Han har ju en fantastisk fingertoppkänsla på värvningar med Hörsley, med Alsenfelt, och liksom tog upp Leksand till eliten.
Det är fortfarande den bästa SHL-placeringen på 2000-talet under Salos ledning som sportchef. Så att där gjorde han någonting rätt, måste man säga.
Nej, absolut. Han har ju lyckats. Tommy lyckas ju ofta i det han gör. Så att det är synd att man inte kunde lösa det på ett bättre sätt.
Innan vi släpper här, jag uppskattar hur transparent du är och hur du ger din bild. Men Leksands IF är ju också synonymt med att det finns falanger. Och under dina år i styrelsen, och kanske även som spelare, hur har du upplevt det där, det interna kriget som det hela tiden skrivs om?
Nej, det är väldigt påtagligt. Det är inget snack om att det är så. Och sen är det ju samma sak där. Det finns alltid åsikter och en liten klubb intresserar många människor. Sen finns det ganska mycket kunniga människor runt om som inte sitter på beslutsfattande stolar som försöker göra det ändå. Och där blir problemet. Och de har suttit där förr och de har fått sina chanser att göra saker och ting. Och jag tror att...
Är det typ olöst du tänker på då?
Ja, men Olle är ju vårt... Olle är praktiker. Han är ju den, om man snackar om falanger, så... Olle är den starka mannen som är utanför. Mm. Olle är en otroligt kompetent hockeymänniska. Och jag vet inte om det har stått någonstans med att vi är osams. Jag kan säga att jag har absolut egentligen ingenting emot Olle. Jag tycker att Olle är jätteduktig. Och hade gärna sett att han hade hjälpt Leksands IF.
Så officiellt?
Ja, absolut.
Och det var, så att det inte är som det är nu?
Så när det vart att Tommy avgick, så då ringde jag Olle. För då satt jag i styrelsen bara att han skulle komma in och hjälpa oss. Då sa Olle nej. Han sa att nej, jag har gjort mitt program. Och då bad jag honom om en sak, att om du inte vill hjälpa till, så ber jag att du inte skälper oss. Utan att du i så fall låter oss göra det vi tror på och inte försöker påverka från andra håll.
Men det har han ju bevisat, att han har inte lyckats liksom hålla fingrarna från den där sylburken. För senast förra säsongen så hade han ju ett finger med i spelet när Uffe Samuelsson rekryterades. Vilket han har erkänt också. Mm. Så vad tror du det där beror på? Är det att kärleken till klubben blir så stor, men i slutändan så skälper hela föreningen?
Skälper har ju inte gjort. Jag menar, Leksands IF är fortfarande en väldigt, väldigt fin förening.
Så jag tänker att det blir för många olika viljor.
Ja, och det är svårt. Jag tror att det är väldigt svårt att stänga ut dem. Och samtidigt vill man dra nytta av det. Det är ju hockeykunskap i mängder. Olle har ett kontaktnät som är enormt. Han har bra fingertoppkänsla. Han är kunnig, han är rolig, han är en skön människa. Mm. Och sen blir det väl bara att... Och jag förstår att han säger att han tycker att han är för gammal för att vara med på insidan och dra ett tungt klass. Men det hade varit bättre ändå, tycker jag, om man hade velat vara... Om man är senior advisor, som man har kallat det, och varit med föreningen. Så vi kan alla diskutera oss fram till lösningar istället för att man... Styrelsen och sportchef kanske har en lösning och sen kommer han in med en sidolösning. Det blir sällan bra. Så att... Det blir också lite så att när man sitter som i en styrelse eller någonting i en sportchefsroll, så måste du göra saker och ting korrekt. Du måste gå i B-rätt kanal. Du måste ha rent mjöl i påsen. Medan om du kommer lite från sidan av, så kan du kringgå en del regler och sånt som kanske inte man kan när man sitter på den officiella stolen. Så att hade du kunnat fått sammanföra alla de här krafterna till en, så tror jag att det hade varit ännu bättre och vi hade kunnat jobba ihop.
Ja, då ska Johan Hedberg inleda, eller jag ska inleda Johan Hedbergs faktaruta. Och så här, du har ju en målvaktskarriär som sträcker sig från 90-tal över 00 och en bit in på 10-talet. Så det kommer vara ganska spelarbetonat i den här faktarutan. Men sen väver jag kanske in någon tränarfråga också.
Okay.
Känns det okej?
Okay? Absolut.
Smeknamn?
Ja, de har ganska många i åren. Vi säger som det som vart i USA, Moose vart ju. Så då vart det ibland älgen från de svenska killarna. Urran Lindmark brukar kalla mig för Löken.
Ja, för att?
Ja, det var väl kanske en avspinn på Ville Löfqvist i Brynäs. Jag vet inte om det var något.
Just det.
Han tyckte det var kul. Så att, det
Brynäs kom... gamla legendariska.
Jajamän. Alltså det har funnits Jojo var borta i USA eller... Ett J på engelska är ju ett J. Och i början av man undrar vad sin jacket är. Eller vad jag heter, Johan. Så var det där kul.
Men du, det här med The Moose, jag trodde först att ja, men han är från Sverige och därför fick han det smeknamnet när han kom över till Nordamerika. Men jag har förstått det som att det började i Manitoba Moose som du spelade för och att det kom till efter en trade, eller?
Nej, det kom till så att jag spelade för Manitoba. Jag var, tillhörde San Jose och var tradad till Pittsburgh medan jag var utlånad till Manitoba. Då var det 11 eller 13 matcher kvar av säsongen och jag kom dit med, hade en blå mask med loggan för Manitoba Moose målad på sig av David Gunnarsson. Och sen gick det, här fanns ingen tid riktigt att byta, att få upp, det gick inte lika snabbt då som det gör idag. Utan jag spelade de här första matcherna med den där masken och David målade mask samtidigt, men det gick ganska bra. Samt kom en nya mask på skickat och så sa att Rara, nej, jag tror att du ska behålla den blå. Jag tycker att det är lite, fått en liten aura på den. Så att jag tror att första matchen hemma mot Washington i slutspelet, vi vann 3-0 och halvvägs in i matchen så började folk bua så fort jag rörde pucken. Det var 17, jag gör för fel. Alltså, det är en sak om jag släpper in mål, men nu, fort jag rörde pucken så bara jag. Men till slut så insåg jag att det var Moose. Så att därav kom det. Så att, och sen spann det här vidare. De är duktiga i USA på att spinna vidare på saker och ting. Så att de kontaktade med en Toba Moose och köpte upp alla deras älghorn, gula skumgummihorn som,
allvarligt?
Ja, som de skickade ner till Pittsburgh. Så att det här var ju någonting som man gjorde i hemlighet, så att de delade ut det här där vi i foajén när folk kom. Så vi kom ut i värmen och till match och sitter liksom alla fans med ett skumgummihorn på huvudet. Och det var, ja. Och sen spann det vidare på. De var jätteduktiga på marketing i USA.
Ja, det är kanske någonting som svensk hockey ska ta efter också. Att eftersträva i alla fall att det ska bli lite mer lik på marknadssidan som det är NHL.
Ja, det är de duktiga på. Och sen är ju Sverige mycket bättre på många andra saker. Mm. Men just det är man snabba att haka på.
De är bra på att kapitalisera på
saker. Ja, det är de. Absolut.
Ålder?
47.
Fordon?
Ja, vi har precis köpt en ny Volvo XC60. Och sen kör jag just nu runt i dotterns bilen Volvo V60.
Det blir lite pendlande nu för er, va? Huset i Leksand och du har lägenhet i Mora. Hur ser liksom vardagen ut?
Ja, vardagen så här långt har varit att jag spenderar ganska mycket tid i Mora med min yngsta dotter och börjar skolan där uppe. Och vi skaffade en lägenhet i downtown Mora. Så att,
det var nog första gången jag hört dem säga downtown.
Ja, det var det downtown Mora, det är fint det.
Ja, det är jättefint. Ja.
Nej, men så att, för att få henne aktivisera plus att det var ganska långa dagar så har jag spenderat kanske 5 nätter i veckan i Mora. Sen, nu har hon börjat undra varför jag är där. Och det förstår jag, hon är 16 år gammal och ganska självgående, så att hon tycker att jag ska åka hem till huset mer i Leksand. Så att en vanlig träningsdag, vi klarar vid 3:30-4, så åker jag säkert hem till Leksand och sen sticker iväg på morgonen till Mora.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000 i månaden?
Nej.
Glappet mellan att vara assisterande / målvaktstränare till att bli huvudtränare i Hockeyallsvenskan, jag kan tänka mig att steget lönemässigt är ganska långt ner, va?
Ja, jag tjänar väl kanske 7-8 gånger mindre nu. Jag gjorde mig också, mina utgifter är också mycket mindre. Men vi bodde i San Jose som är Silicon Valley, vilket är ett av världens dyraste ställen. Vi ägde det äldsta, minsta huset någonsin har köpt som kostade, ja, 3 gånger så mycket som det näst dyraste huset någonsin har haft. Ja, ja. Så att, pengarna går fort där borta. Och, så att,
men hade det inte varit lätt att säga, men leva kvar där? För jag tänker att många nog kanske tittade på er och kände vilket drömliv de har.
Mm, jo, men det var jättefint. Vi har haft jättebra år där. Men samtidigt så kom man till en, vi ville också ge våra barn en chans att få testa Sverige innan det var för sent. Mellan tjejen, äldsta tjejen har flyttat hem sedan länge. Hon flyttade hem när vi flyttade från Atlanta 2012 till New Jersey. Eller resten av familjen flyttade dit. Sen hade vi en mellan tjej Vilma kvar och Bia.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Alltså bodde hemma. Och det var liksom en bra brytpunkt att ge er en chans. Att ni får ni testa Sverige, så att ni inte tycker om det, ja men då åker vi tillbaka. Eller ni åker tillbaka, ni är stora nog väl själv. Så att, sen har jag kanske alltid haft en liten, sista år i alla fall, lite hemlängtan. Och ska man vara helt ärlig så tycker jag inte att det sociala klimatet i USA just nu är speciellt lockande.
Nej, hur följer du allt som händer där med Black Lives Matter och en coronapandemi som verkligen har tagit, ja, men satt sina klor i hela landet? Mm. Efter att ha bott där så många år, hur är det att följa det här ifrån Sverige?
Ja, men det är lite skrämmande, lite tråkigt, väldigt tråkigt. Men för mig är det här, coronapandemin är ju som den är överallt. Och sen hur man hanterar det, men det är ju toppen det är fel på. Jag menar, det är ju sån galenskap från presidenten som man vill ju bara, man skäms ju nästan ibland säga att man bodde där.
Är det så?
Ja, för mig är det.
Vad är det med hans ledarskap som du inte känner är ditt ledarskap?
Nej, men var totalt narcissistisk. Det kan ju säga precis vad som helst utan någon förankring eller någon känsla för människor. Utan det är klart att om du tycker att sitter och spelar Monopol och pjäserna inte betyder någonting, så det är så det känns ibland. Jag tycker att han... Det var någonting som inte jag kunde stå bakom. Och inte någon av oss. Eller någon av våra vänner heller.
Har det märkts på landet att det skett en förändring sedan 2016 när Donald Trump blev president?
Det tycker jag.
Hur då?
Jag tycker att klimatet är hårdare. Jag tycker att man gick från en människa som president som folk kunde... I alla fall människor som jag trivs att vara med. Folk som bryr sig om andra människor. Som anser att människor har ett värde. Från Barack Obama som var en otroligt genuin människa till att gå till den totala motsatsen, till en narcissistisk person som att jämföra med diktatorer andra i resten av världen som Nordkorea och Ryssland för den delen.
Du tycker att det är så pass illa?
Jag tycker att i ledarskapet ja.
Mm. Det låter inte som att du är republikan direkt, utan du är demokrat om du skulle ha röstat i USA.
Jag har nog alltid varit republikan i filosofiskt sett i hela mitt liv. Alltså, hade man frågat mig vad jag röstat, jag har nog röstat moderatiskt i alla mina val i Sverige. Jag röstat blott. Där borta så blir det med att det är lite svårt. Jag tycker det är svårt för mycket av den kristna högern. Jag tycker att det är väldigt läskiga saker som pågår. Och sen tycker jag att det är bättre människor på de som har... Jag tror att hela USA skriker efter en mittenkandidat som är bara normal.
Mm.
Alltså någonting som inte är så extremt som det har varit nu. Så hur synd är det att säga så, USA har inte haft en kvinna och det är inte Sverige heller i och för sig. Men,
alla skandinaviska länder har haft dem men inte vi.
Ja, och det är väldigt konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Och sen har man... Men de kandidaterna som kommer fram är alltid så kontroversiella på något sätt. Så att man önskar att det bara kom någon som folk kan förlikas med. Som säger, ja men det här är en sund människa.
Men du, hur märkte du från din position och ert liv att det blev mer splittrat? Att det blev, ja men som vi har sett nu, det är ju mer upplopp. Det är ju på gränsen till inbördeskrig. Alltså när man läser nyheterna därifrån. Hur märkte du av det i ert liv?
Vi ska inte säga att vi märkte av det beslutet när vi kommer upp och just den här Black Lives Matter-rörelsen kommer när våran last, vi är ändå privilegierade. Vi är precis jag är precis den människan som är privilegierad. Mm. Jag är en medelålders vit man som har det bra i livet, som bor i en rik förort, som har en fin bil, som har ett bra jobb. Det är precis, det är jag som har egentligen allting som Donald Trump kan ge.
Mm.
Så men ideologiskt sett så är det ju absolut inte det som jag kan säga. Så vi är ganska befriade. Men vi har ju bott i ett jättebra område. Livet är lugnt och sansat. Poliskåren är stark. Men just när det här kom så då var det ju mycket hot om att nu ska vi komma och stå ner och visa de här fina städerna eller townsen vad som finns här ute. Och det var, man bordade upp hela staden med skylt, vad säger det? boards för fönstren och så vidare. Ibland tappade
alltså vallar typ? Eller?
Nej, men alltså man satt ju upp för fönstren och skyddade mot kravaller och det var ju tragiskt. Alltså den här lilla stan som vi bodde i, Los Gatos, är ett jättevackert litet ställe. Pittoreskt, inte helt olikt Leksand, Mora eller Trosar för den delen. Mm. Men, och så kommer det liksom det här in. Och för mig är det någonting som äggas på. Jag tycker att det, när den högsta politiker står och säger att det i stort sett att det är okej. Okay. Mm. Att man skickar in National Guard och man säger att inte tar avstånd från att polisvåldet och inte tar kampen för de svaga. Då tror jag att man är väldigt, väldigt illa ute.
När var det här? Det hände att er lilla pittoreska stad som du beskriver, att det var sånt här som sattes upp?
Ja, det kom ju nu i slutet av maj, början av juni, precis när vi åkte hem. Och det var ju det med sen hade du hela pandemin. Nu var det bränderna. Olika kommer sällan ensamt, men det var väl då kände vi så att nej, det är ganska bra att vi försöker ta oss hem nu, om vi nu kan ta oss hem. Så att det var väl de. Sen har det ju hänt mycket saker när det varit där som är stora katastrof med 9/11 och sådana saker, så att, som har skakat om en. Men just nu kändes det som att nej, det här är inget bra.
Din favoritplats?
Ja, jag skulle säga att det är nog vår sommarstuga vid Siljan.
Vackra Siljan. Tycker du att södra eller norra delen är bäst?
Vet jag, har hittat guldkorn i tiden. Okay. Senaste guldkorn.
Det är ju en känslig fråga där också lite.
Ja, nej, men jag kommer ta en mitt emellan. För okay. För första så tror jag att folk runt Siljansbygden är väldigt hemmablinda. Man förstår inte hur vackert det är. Vi har bott Vancouver i en fantastisk stad. San Jose är en vacker stad. Alltså, men jag har inte sett någon finare plats på jorden egentligen än Siljansbygden. Jag och dottern gick upp på Gesund där för några dagar sedan. Som ligger ganska mycket mellan Leksand och Mora, så att det kan gynna bägge. Och den utsikten där uppifrån över Siljan med är magisk. Och på en fin sommardag, det rekommenderar jag.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, ska jag säga, när jag var som bäst. Alltså när jag tycker att jag var den bästa målvakten, så ska jag säga att det var mina sista 2 år i Atlanta.
Då tycker jag att 08, 09, 09, 10 då?
Ja.
Innan New Jersey Devil-tiden.
Ska jag säga att där var jag, tycker att jag spelade. Jag lärde mig mycket nytt. Lärde mig kanske det moderna spelet när jag kom till Vancouver efter Pittsburgh. Och sen tog det ett par år för mig att bygga in det här i mitt spel. Just spelet nere på isen, att kunna röra mig på isen och vara lite mer modern. Det tog några år tycker jag, men i Vancouver var inget bra. Dallas var inget bra. Första året i Atlanta var inte riktigt bra. Men sen började jag komma på plats. Så jag tycker att de åren, sista året hade jag Atlanta, tycker jag var kanske mina bästa. Sen säger man karriärsmässigt sett, så måste jag kanske säga att mina första 2 år i Pittsburgh var kanske de mest minnesvärda. Vi fick spela mycket, vi gick långt till slutspel det första året, andra år missade vi, men personligen så kändes det bra. Spela mycket och det kändes bra helt enkelt.
Men just den här säsongen 09-10, det är ju den bästa statistiska säsongen för dig i NHL i Atlanta. Hur kommer det sig att du inte blev kvar? För de signade upp Kari Lehtonen under den perioden, va? Och sen var det väl vikt för dig den andra platsen, eller?
Ja, det var så jag hade trott också.
Okay.
det var ett byte av general manager. Don Waddell, som var general manager när jag var där, fick promoted, som man säger, eller demoted, till president. Och Rick Dudley kom in. Rick Dudley var min första GM när jag kom till Detroit Vipers för länge sedan.
Alltså slutet av 90-talet då?
Ja, 97, 98, exakt. Just det. Och Rick hade väl, jag vet inte riktigt om han skötte förhandlingar, men jag fick ett vad jag tyckte ett skambud faktiskt. Jag tycker jag har gjort 2 bra säsonger i Atlanta och de hade signat Pavlek faktiskt, så det. Och Pavlek, som hade inte bevisat i mina ögon någonting ännu, fick ett bättre kontrakt än de erbjöd mig, vilket jag tyckte kändes helt fel. Men det här har ju nu blivit den nya normen, att nu betalar du på potential istället för...
Ja, han var yngre än dig och inte lika rutinerad.
Nej,
han hade ju sämre värden också, som man ser statistiskt.
Ja, han var en coming man, men han hade ju knappt spelat NHL egentligen. Mm. Men och då var jag faktiskt lite förnärmad. Jag tyckte att det var fel. Det kanske är lite principfast i vissa saker. Så att, men jag trodde ända in i det sista att det skulle lösa sig. Jag hade en bra kontakt med alla runt om där. Så att vi åkte hem till Leksand och jag satt där. Första juli kommer, det har varit en ganska intressant dag många gånger för mig, och snackade med agenten, och det var närmast klockan 6, vilket klockan 12 i New York-tiden som det öppnar, och väntar fortfarande på Atlanta ska säga någonting. Och sen börjar följa liksom, TSN och se att det helt plötsligt tickar förbi att, att Atlanta har signat Chris Mason. Jag tänkte, sjutton, det var ju min plats.
Ja.
Och då, det är att vara målback på första juli så att spela musical chairs. Du, okay. Du får, de har en lista och sen går de ut till den första de vill ha. Säger han nej, går de till tvåan. Säger han ja, då är den borta. Och så att du får passa det om du, du säger nej.
Alltså vilken tuff värld då. Jag menar, det kan väl inte ha varit så många klubbar kvar att signa för då. Alltså måste, de flesta måste ha satt sina målvaktsposter.
Ja, det hade de. De hade andra år här haft ett par, tre olika bud som jag kunnat ta ställning till. Just här tänkte jag, jag sitter utan jobb.
Mm.
Det gick liksom tiden. Jag kunde inte, jag tror inte det var sant. Jag hade ju, allting var liksom satt i Atlanta. Men då säger min agent att ja, men jag har nog New Jersey på kroken så att säga. Antagligen hade han någon annan klient som de ville ha. Okay. Och kastade väl in mig som ett som att, ska ni ha han, då får ni ta den här också.
Just det, bumpaket.
Ja, paketpris. Men så att så då var det så att jag signade med New Jersey. Och det var ju fantastiskt kul lite. Så att jag har alltid haft ett...
Var du lite svettig i handflatan när du hälsade på Martin Brodeur?
Nej, inte på han, men Lula Morello däremot.
Jaså?
Ja, där har du, där har du mannen som...
Det är auktoritärt där, där och en pondus kan jag tänka mig.
Och när du talar med Lou, då sitter du rak i ryggen.
Men det där, alltså han vann ju pris som årets general manager nu med Iceland, Islanders. Han har ju, alltså vad är han, 77-78?
Ja.
Att hans stil fortfarande fungerar i NHL. Till exempel så ska det vara kort hår, inget skägg. Det finns sådana principer som man inte alls ser i dagens hockey, och framförallt inte i Sverige där det är på väldigt liksom öppet och flexibelt här. Det känns inte som att Lemarello har den stilen riktigt. Och vad är det då som gör att han ändå kan vara framgångsrik?
Ja, alltså det är ju väl, man snackar ofta med Lou, då som inte vet, så att det, ja, men New Jersey, det är strikt, man får inte, precis som säger, inget skägg, inget kort hår och så vidare. Men Lou hade väldigt få regler egentligen. En regel var att du måste vara nyklippt eller välklippt, och du får inte ha skägg, och du måste vara i tid, och du måste vara förberedd. Ganska enkla regler att följa. Hans filosofi var mer så här, kan du inte följa de här lätta reglerna, vilka andra regler kan du följa, eller kommer du att bryta? Det här är ganska lätta saker. Att är du beredd att vara en New Jersey Devil, så följer de här enkla reglerna. Är du inte beredd att göra det, ja, då är det ingenting för oss.
Så egentligen handlar det inte om att han gillar kortklippt hår, utan det blir en mer filosofisk fråga.
Ja.
Och en kanske ett test på karaktär.
Ja.
Gillar du det?
Jag tyckte det var jättekul att vara en del av det. Och få leva och se. Men alla som jobbar under Lou har en otrolig respekt för honom. Och gör det som han vill. Men det är också helt rätt. Alltså, det finns inte en penal som ligger fel. När jag öppnade dörren till omklädningsrummet så var det som att man varit rak i ryggen på en gång.
Mm.
Det var snyggt. Jag tyckte det var helt fantastiskt bra.
Skällde han ut folk?
Nej.
Hur gjorde han för att få den här respekten?
Han var sig själv.
Okej.
Okay. Ja, han behövde inte skälla ut folk. Jag menar, reglerna var ju satta. Kunde och var ju aldrig rädd på att ta en obekväm situation. Och jag tror att alla som spelar för Lou, om de någonsin kommer i problem och säger att du har ett samtal att ringa, så tror jag att 99% skulle säga att jag vill ringa Lou.
Mm.
Jag vill ringa min livlina. Ja, men så mycket betyder han för dem som har jobbat med honom, som jag känner och som jag känner själv, att otrolig respekt på honom och tycker väldigt mycket om människan.
Är han av den gamla skolan, vilket gör att han är ett utdöende släkte, eller tror du att den här typen även skulle kunna fungera idag om man ser på yngre ledare, att fler kanske skulle kunna vara som Lou Lamoriello och bli framgångsrika?
Ja, det är en fråga.
För man är inte unikum.
Ja, han är det. Då. Men antingen så får man se som jag säger att vi driver inte världen längre. Jag är för gammal. Jag är 47 år gammal och är fortfarande ute. Det är inte jag som bestämmer. Och antingen så försöker man molda de här unga killarna in i den världen som jag är van vid, som Lou har lyckats göra. Att få folk att bli så som de var på hela hans tid. Eller också får man anpassa sig lite, vara lite mer flexibel och se att så här funkar världen idag. Man måste vara kanske lite mer modern ledare. Lou var en modern ledare också, fast på andra saker. Han bryr sig väldigt mycket om det. Han vill förstå varför och så vidare. Men, och han är någonting någonsin behöver, så då tar han hand om det. Men han väntar sig också att det är laget först. Där är det väldigt mycket att det spelar ingen roll vem som gör målen. Det är mycket också därför han inte har någon med långt hår eller någon som ska sticka ut mer än andra eller ha höga nummer, utan det är laget som vinner. Det är inte nummer 91 eller 99 eller 117 som eller han eller
Islanders är lite honom personifierat nästan.
Mm, det har man gjort det. Och de, sen har du Barry Trotz som coach som är ju en bra Lou Lamoriello coach. Han är ju väldigt defensivt stark. Lou tycker inte om att släppa in mål.
Vem är den bästa coachen i NHL?
Ja, Trotz är ju kanske den bästa defensiva coachen ska jag säga. De tittar på deras målvakter är oftast bra och det finns en anledning till det. När man har man den supporten runt om så är det lättare att ha målvakt. Jag tycker att Pete DeBoer är fantastisk. Jag tycker att han är väldigt tydlig, duktig och duktig att förmedla sitt budskap enkelt.
Lite diplomatisk form måste jag säga också med tanke på att han var ju din chef.
Ja, det är exakt. Vi har haft våra disputer, believe me.
Alltså.
Oh ja.
Vad brukade de ofta handla om då?
Ja, det kunde handla om... Ja, vi tar inte ens upp det här, men okay. det kunde handla om... Vi bodde ihop också i 2 år, han och jag och Steve Spott, så att vi gick varandra på nerverna då.
Måste vara påfrestande. Sen alltså, jobba hela tiden och sen komma hem till samma personer.
Ja, och han är en krävande coach. Och samtidigt såg jag som att det som han var ruskigt bra på att vara coach. Och sen har jag att sen kanske frågan är, han har ju inte vunnit. Han har varit i 2 finaler nu och sen har han varit i kunde ha gått till final med Vegas och liksom faller. Det kan vara att man kanske måste vara lite mer öppen. Kanske var som jag sa tidigare också att vi gör det vi gör men vi gör det bättre. Och till slut så kanske någon gör det ännu bättre. Eller har något annat sätt som stoppar dig. För efter ett tag blir man kanske lite lättläst. Och i slutspel kanske krävs någonting mer. Jag vet inte. Eller om det bara är tillfälligheter.
Din största motgång?
Jag har ju dåligt minne. Men säg motgång. Nej, jag kan inte säga att det är någonting som jag kommer på att det har gått som på något sätt så tycker jag att när man säger det var en motgång, det blir lite så självömkande över det också. Och det tycker jag tror att jag försöker ta varje situation som det kommer och lära mig av den och sen gå vidare och göra någonting nytt eller någonting bättre. Så att det är klart att det finns motgångar, men det är faktiskt ingenting som kommer upp i mitt huvud som jag tycker att det var en stor motgång.
Så du sa att du var privilegierad tidigare, att du var 47 år gammal och inte har något att lista på största motgång, ändå privilegierat,
ja.
Får man säga.
Ja, jo, men eller också ett jäkligt bra, dåligt minne. Jag är också privilegierad.
Ja, precis. Jag räknade till att du representerade 11 klubbar under din seniorkarriär. Nu kan jag ha missat någon. Just det här hattandet som det var för dig under några år där. Hur mycket tror du att det styrde din karriär och vad du blev och vad du inte blev?
Ganska mycket tror jag. Men om man ser tillbaka så var ju en spelare som alla ville ha men ingen ville behålla.
Okej. Okay. Låter inte så attraktivt på något vis, eller?
Nej, så kan det vara.
Eller vad menas med det?
Ja, jag vet inte. Om jag tänker på det så är det ju så att jag fick alltid ett jobb men då ingen som ville ha mig kvar sen. Men ändå likväl så vill någon annan ha mig.
Vad var du gjorde fel i klubbarna? Undrar man,
jag stoppade inte rom i puckar.
Nej, okay, just det, var så enkelt.
Nej, men jag tror att klubbar kom i olika faser. Och jag tror att på slutet av min karriär, eller efter Pittsburgh egentligen, så tycker jag att då var jag satt i ett fack som en backup. Efter Vancouver, Dallas, Atlanta. Då fick jag vara lite mentorroll och valde att acceptera den. Säga okej. Okay. Första så säger man sig, ofta fick man fråga inför säsong att du kanske kommer att spela 12 matcher. Känns det? Ja, men det vet jag inte. Det vet jag aldrig. Det spelar ingen roll vad du säger innan säsong om du ska spela 5 eller 25 eller 55 matcher. För det händer alltid någonting under säsongen. Det kanske någon blir skadad. Du blir skadad. Det går jättebra för dig eller det går jättedåligt för dig. Eller vad som helst kan hända. Så att jag gick alltid in med en säsong med helt öppet sinne. Och sen försökte jag, var jag en vart satt i situation, försökte göra den bästa av den. Att ska jag vara backup? Ja, men då ska jag vara den bästa backupen. Då ska jag spela, då ska jag stoppa den här puck. Men jag tänker inte vara den som står och skriker och tycker att jag borde få det, jag ska ha det. Utan, och det kanske hade varit bra i vissa fall. Kanske varit lite mer självisk. Men samtidigt så hade jag inte spelat så jag var 40 om jag hade gjort det.
Nej, skulle du säga att det är rätt att kalla dig den eviga tvåan, om man även väver in landslaget. Jag tänker bakom Tommy Salo. Mm. Och sen kommer Sveriges kanske bästa målvakt genom tiden, Henrik Lundqvist, också och tar över. Att du stod bakom dem även i landslaget, det befäster kanske bilden av dig som nummer 2.
Ja, kanske. Jag ser nog att, då ser jag nog som två delar av min karriär.
Mm.
Jag ser nog min tidiga karriär som att där jag gjorde allt, nästan beredd att gå över lik för att lyckas. Till att kanske mogna lite och bli lite mer accepterande och inse vad gör jag för att hålla mig kvar. Vad gör jag för att ha ett jobb? Vad gör jag för att min familj ska kunna ha ett bra liv? Hur gör jag för att är det värt att driva upp det här som vi har när det funkar socialt sett för en självisk, egoistisk tripp igen? Utan jag tror att det var en mognadsprocess egentligen. Men visst, säg från det att jag kom till efter Pittsburgh, så tycker jag att du har helt rätt ner vid tvåa. Men och även i landslaget innan det. Så att det var ju svårt. Jag kunde vara med i landslaget, sen kom Tommy och han var ju enormt bra i det svenska landslaget varenda gång. Så att det var inte mycket att säga om.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, Joe Thornton vill jag säga.
Okej, okay, för att?
Han är nu 40, han är 41 nu. Och att komma med samma energi, samma glädje, samma driv, samma kärlek till sporten varenda dag. Det tycker jag är inspirerande. Och att jag tror jag aldrig har sett ett bättre omklädningsrum än det rummet vi kom till i San Jose vårt första år. Och det var otroligt driv inifrån med ledare som han var ju den ultimata ledaren, med Joe Pavelski som var kaptenen, där det låg Logan Couture som en lite tystare ledare, där det Brent Burns som är en ledare i sitt sätt, men alltså det var Joe Thornton som ledde det här, och det var, du kunde vara den roligaste människan innan matchen började, och när matchen började så krävde han absolut allt av alla, inklusive sig själv. En kille som slet av sig korsband, ledband, allt som fanns i knät, och spelade tre dagar senare med gud vet hur.
Men alltså när du säger allt det här också, så man unnar ju honom den där kuppen.
Ja, verkligen.
Alltså
ja.
Att han ska få ta hem Stanley Cup någon gång, om det nu blir av om han fortsätter.
Ja, jag skulle inte bli på om han fortsätter.
Nej.
Enligt han själv så har han 5 år kvar. Det ser jag. Han har varit bättre och bättre varje år som jag spelade med han. Ja. Som vi hade han.
Ja.
Och det var ju, och då kom han, hade han ändå 2 rejäla knäskador. 2 år när du är 38-39 år gammal, det är inte rätt att komma tillbaka från.
Men du, Johan, alltså de spelare som du har varit samma omklädningsrum som, det är ju otroligt imponerande. Alltså om vi bortser från alla svenska superstjärnor. Jag tänker liksom på Emmy Devils, Martin Brodeur nämnde vi innan, Patrick Elias i Pittsburgh, så Mario Lemieux och Jaromir Jagr, Ilya Kovalchuk i Atlanta, Sediner i Vancouver. Det går ju rabbla fler namn, nu är det bara några som jag kommer på top of mind här. Du nämnde Thornton, men är det någon annan som så här sticker ut om man pratar om närvaro och att ta ett rum?
Alltså Lemieux i aura.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, men det var ju dels att han kommit tillbaka från sin skada i året, en comeback. Han ägde laget. Han var en av de bästa som någonsin spelat hockey överhuvudtaget. Stor, ståtlig. Ja, det var ju, han hade en aura. Jag har alltid sett upp till Mats Sundin. Jag tyckte Mats Sundin var en väldigt inspirerande ledare. Han var alltid bäst när det gällde. Han stod upp när det blåste snålt. Men säger mer.
Vem hade du bäst relation av alla superstjärnor?
Ja, alltså jag ser ju superstjärnor som man säger som Daniel och Henrik är kanske de bästa vänner jag hade under åren där borta som jag håller kontakt med. Helt fantastiska killar. Av utlänningar skulle jag kanske säga att Kovalchuk, det är ändå den spelare jag spelat längst med av alla spelare. 4 år i Atlanta och sen 2 år i New Jersey, så att vi hade bra kontakt. Ja, men jag har nog alltid varit en sån person som kan hänga med vem som helst. Men jag skulle säga kanske Kovalchuk om man ser utlänningarna.
En klubb du inte gillar?
Farliga saker.
Ja, det. Hade jag haft med i podden förra säsongen så hade du kanske svarat Mora.
Ja, nej, det här tror jag inte hade gjort. Nej, det tror jag inte. Men jag vet, det är så rätt att säga en klubb som jag inte gillar och säger, var har jag dåliga minnen? Jag har jäkligt dåliga minnen. Komma hem, sitta på bussen, åka över skogen, Karlavagnen spelar 6-1 tillbaka efter en torsk mot Färjestad.
Ja.
Alltså,
Men den rivaliteten som ni hade där på 90-talet då, det är ju CMF-nollen 98.
Ja, 97 va?
Ja. Det finns ju många drabbningar mellan lagen där som har gått i historien.
Ja, men Färjestad tycker vi kanske, och det är kanske ett populärt lag att säga för många svenskar. Men det är ju en liten avundsjuk också. Att de är ju, har ju lite av en sån här skön aura. Att de släpper inte in vem som helst, utan du ska passa in i deras mold och så vidare. Men ja, de har gjort det bra. De är...
Passar du på den här frågan eller säger du Färjestad?
Alltså, ja, jag ska komma definitivt...
Du får
nej,
passa.
Men jag ska se om det är något lag som jag tycker riktigt illa om. Nej.
Nej, du får säga pass.
Ja, jag säger pass då. Fekt.
Den förelämpningen hörde du oftast ute på isen?
Samma där. Tråkigt. Jag kommer inte ihåg någonting som... Nej. Jag kan faktiskt inte menas någonting sånt. Ofta var det stridens hetta, då var jag så pass fokuserad. När det var match, då var jag rätt intensiv faktiskt. Jag var i min bubbla. Sen har jag alltid tyckt, jag tycker det är kul med trash talk. Jag tycker att det är roligt, jag tycker att det tillför någonting i spelet. Jag tycker att det tillför någonting till hela sporten. Så bara en sån som att sitta på, jag spenderat en hel del matcher på bänken också. Man kan sitta och lyssna på snacket som går och man... schablet mellan båsen och så vidare. Det där är ju kul.
Vem är den största trashtalkaren då? Som har varit bra på det?
Ja, men Barnaby var väl den på den tiden som var bäst.
Mm.
Han var ju hänsynslös och det var ju... Men det är ju roliga saker också. De hade ju rätt skön humor. Och sen Mike Ricci var fantastiskt duktig.
Och när man är fantastiskt duktig, vad är det man är bra på då?
Ja, men kunna säga en sak som är både rolig, träffande och som biter lite.
Ja, just det.
Alltså, du vill ju få någon i balans.
Mm.
Sen är det ju, men det händer så jäkla mycket saker. Vi spelade Los Angeles med San Jose. Och alla är vi olika delar av karriär. Luke Chen hade det tungt. Vi hade exposed han ganska bra i slutspelet året innan. Och så sitter han på isen och Joe Thornton säger till Chen, you're the worst player in the league. Någonting sånt här. Och kände jag, Pajumbo, I'm not that bad. Am I really that bad? Och man liksom, när de här sakerna händer, det är så skönt.
Mm.
Liksom,
då märker man att han är rätt dålig för förtroende också, men sån sak sätter sig djupt.
Nej, men han ändå svarar, men är jag verkligen så dålig? Alltså, jag kanske inte är bäst, men så jäkla dålig jag inte. Men du vet, det blir en skön stämning.
Mm. Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, helst förändra. Men som när jag var där borta och spelade så hade jag gärna tagit bort trapezoiden som var i NHL. Jag tyckte det var kul att spela pucken. Jag tyckte att det var en del av målvaktsspelet att vara med.
Du, alla lyssnare hänger nog inte med på
Nej, okej, okej.
Så att du måste vara lite tidigare.
Ja, i NHL då så har man ju en liten en trekant kan man säga bakom mål som kallas en trapezoid.
Mm.
Det enda stället som målvakten får röra pucken bakom målet. Och det gjorde man för att vissa mål var för duktiga att spela pucken, så det var svårt att fortsätta.
Du var ju en av dem som var väldigt bra med klubban.
Ja, men det var en styrka för mig. Men sen har du Brodeur, och de spelar ju mycket till det här. New Jersey spelade på sånt sätt så att han skulle få pucken. Och det gjorde vi även i riktig final. Vi stod ju väldigt, väldigt hårt på linjerna för att skapa inlägg från andra laget. Så att han kunde ta dem, och fick Marley tag i pucken, eller jag tog i pucken, så tog oss ut i zon.
Intressant att det kan vävas in i taktiken att det uppspels, den första uppspelsfasen sker från målvakten.
Ja.
Ja, det gjorde ni medvetet.
Ja, absolut. Och det var ju, alltså, fick vi pucken så kom inte hämta den hos oss, utan visar bara så får ni pucken. Och kan du spela bort deras F1 så är du ute varje gång om du inte tafflar.
Kommer du att applicera det här i Mora med Olof Lindbom och Mattias Ward?
Ja, men det gör vi. Alltså, jag kan inte begära att de ska vara Martin Brodeur.
Nej, men kanske Marty Turco.
han är kanske ännu bättre. Nej, men vi gjorde samma sak i San Jose, och det är att vi kommer inte, vi öppnar upp oss för målvakten. Han ska klara av att lägga ett pass åt vänster eller höger, det är ingen svår sak. Utan ganska tydliga regler bara att håll rundan så får ni pucken. Det blir mer confusion om du kommer till målvakten.
Ett lag du gärna vill träna?
Mora.
Ja, men nu måste du säga någon dröm.
Ja, men jag har ju precis börjat.
Jo, jag förstår det, men det här kan inte vara slutdestinationen.
Nej, men herregud, det är ju minst, de måste ju börja någonstans. Alltså, Jo, det kan vara slutdiskussionen, absolut.
Kan det vara det?
Ja, det kan absolut vara.
För jag tänkte när du tackade ja till det här och jag läste nyheten att okej, det där blir ett avstamp mot ett annat. Du ska bygga erfarenhet och...
Ja, fast där är jag inte än i tanken.
Okay.
Utan jag lever nog väldigt mycket i nuet. Just nu så är det här precis det jag vill vara. Och får se, jag känner om 2 år om jag är kvar, om jag inte fått sparken eller vad som hänt, det vet man aldrig. Men just nu så är jag väldigt glad att vara där jag är.
Då drar jag den här istället. Mm. Ett lag du gärna hade velat spela för?
Då hade jag gärna velat spela för Rangers var en. Jag ångrar mig lite. När jag gick till Atlanta så hade jag chansen att gå till Montreal. Jag har alltid haft en försteg till de här klassiska Original Six-lagen. Och det är klart att det kan jag gräma mig lite för att jag inte tog den chansen.
Hade du gärna spelat för en kanadensisk klubb?
Ja, Montreal tycker jag har varit. Mm. Inte Toronto hade jag inte velat spela för.
Okay.
Tycker bara att det är negativt där. Däremot Montreal har annan feeling runt sig. Och sen kanske för att man inte förstår vad de säger.
Du får rätta mig om fel, men det blev bara Vancouver på den sidan av Nordamerika.
Ja, Winnipeg då. Just det också.
Mm.
Fast i Parma. Ja,
det var inte... Nej. Där är du om 10 år.
Ja, jag är förhoppningsvis kvar där jag är. Runt Siljan någonstans. Hoppas jag. Kanske några små barnbarn runt fötterna.
Det blir inte att flytta över då? Tillbaka till...
Nej, det tror jag inte. Det är inte alls... Ja, vem vet. Man säger aldrig. Men jag tror vi kommer säkert att ha någon sorts anknytning till USA på något sätt. Vi kommer att ha en lägenhet i Florida, tror jag. Ganska säker på. Lite sol och bad är skönt. Och få lite... När det är mörkt och det stora vemod börjar rulla in här i februari så kan det vara vissa som kan behöva lite värme.
Avslutningsvis här. Jag tycker att det är väldigt... spännande på förhand här att få följa dig som tränare med tanke på all erfarenhet du har samlat på dig både som målvakt och tränare. Vad tror du är egentligen det du har snappat upp allra mest ifrån alla säsonger borta i NHL som gör att du kan bli en bra ledare?
Ja, men jag hoppas att det är som att jag är mig själv. För att, är det någonting som man ser igenom som spelare när tränaren inte är sig själv? Det går ganska fort. Jag har haft tränare som man känner att det här är inte äkta. Och oavsett om jag är bäst på någonting som tränare eller jag är dålig på någonting så vill jag ändå vara mig själv. Och förhoppningsvis så kommer det att räcka till att få ett lag att vilja spela för mig och för oss framförallt som lag. Jag vill vara en sån som kan skapa en lagkänsla. Att de ska känna att det är vi som ska göra det.
Kan det vara så att man måste se vad man inte vill vara för att bli det man faktiskt vill bli, om du förstår vad jag menar?
Ja, absolut, jag förstår vad jag menar. Och visst är det så att jag har suttit där och tänkt på att så där skulle jag aldrig ha gjort.
Mm.
Olika möten och olika sätt att som tränare gjort, det där skulle jag inte ha gjort. Eller han sen tänkt att det där ska jag lägga på minnet.
Ja. Johan, det har varit en fantastiskt rolig timme att sitta och podda med dig. Hur tyckte du att det var själv?
Oh, kul. Du lockar fram saker som man inte vill prata om.
Det kanske är i alla fall väl godkänt då.
För mitt, det är bra journalist.
Ska bli kul att följa dig. Jag hoppas att det blir en rolig vinter i Dalarna.
Ja, det hoppas jag.
Och jag säger så här. Tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Har ni några tankar eller funderingar, då får ni höra av er till mig på adam.johansson@expressen.se eller så finns jag på sociala medier. Ingen avslutslåt. Det är ju så här att vi har tyvärr inte de rättigheterna hos Expressen längre, så att mina gäster får inte önska någon låt. Utan jag säger helt enkelt tack och hej. Det här var Johan Hedbergs avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa?
Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.